blir det bättre. Så är det med tekniken. Underbart, tack för sången. Och kanske var det någon som tänkte att det här var ju ett helt gäng av Annas barn. Men det är det inte, utan det är Guds barn. Allihopa. Idag så ska vi gå igenom Jona bok. Det är en bok i Gamla testamentet som skrevs för sådär jättelänge sedan, typ 2700 år. En så spännande bok. Och den handlar ju om Jona, och det handlar om Jonas samarbete med Gud. Det handlar om hur han lär känna Gud. Det handlar om konflikt, kanske man nästan kan säga, mellan honom och Gud. Men det handlar ju också om en hel stad, 120 000 människor. Så det här är en så spännande bok. Och jag tänker att jag ska gå igenom den boken. Vi läser inte direkt i Bibeln ur den. Det kan du göra där hemma. Men jag ska gå igenom den steg för steg. Och jag ska ta 7 steg igenom den. Och nu får ni hänga med, för jag ska vara lite effektiv, tänker jag. Och jag vill be en bön att Herren ska få tala till oss. Att hans ord ska träffa oss i djupet. Någonstans kanske bland de här stegen. Så vi ber. Herre, tack för ditt ord till oss. Tack för att du vill tala med oss. Och att du vill att vi ska kunna lyssna på dig. Och nu ber vi, kom med din heliga ande till oss här, men till allihop där hemma. Kom och tala med oss. Och vi ber om att det ska gå liksom riktigt in i oss. Djupt in i oss, som det gjorde med Jona. Ordentligt, Herre, så det tar fäste i våra hjärtan. Amen. Det första, steg nummer 1, det är att Herrens ord kom till Jona. Och det står att han var Amittais son. Så det var ju väldigt specifikt och tydligt. Det var Herrens ord just till honom. Gud, han märker man, vet vem Jona är. Men Jona vet inte riktigt vem han själv är, kan man nog säga. Och Gud vill, det är det första steget här. Guds ord kommer till Jona, och Gud vill att Jona ska lära känna honom. Precis som Peter var inne på i början. Och det börjar med att Jona behöver lära sig att lyssna till Guds ord. Lyssna till vad Gud säger. Och Herrens ord som kom till Jona, det var att han skulle predika för Nineve. En jättestor stad. Och det liksom var hans uppdrag. Han skulle tala emot deras ondska som hade växt sig alldeles för stor. Och det är ju så att Gud utkräver ansvar. Och han gör det för det här folket och den här stora staden. Och det kan ju kanske låta hårt, men det är helt tydligt av kärlek från Gud. Jona däremot, han känner assyrierna och det här folket i den här staden Nineve. De var beryktade för sin grymhet. Och jag tänker att troligen har Jona sett den här grymheten på nära håll. På något sätt. Han har varit med om någonting. Så det sitter djupt i honom. Så Jona känner det här folket i Nineve. Men han känner också Guds barmhärtighet. Grejen är den att Jona, han tycker inte att de ska skonas, det här folket. Han tycker att de har gjort alldeles för mycket ont. Så han vill inte följa Gud, för han vet att Gud är barmhärtig. Så han sticker iväg. Han flyr helt enkelt. Han tar båten, det kanske vi gör här ibland. Han tar båten i en helt annan riktning. Han vill inte lyssna till Gud direkt. Han vill ta sig bort, står det, ifrån Herrens ansikte. Han tror ju fortfarande på Gud, men han vill inte följa honom, för han tycker med bestämdhet att Gud har fel. Han själv tycker att han vet bäst. Det var steg 1, och jag tänker att jag ställer en liten fråga till oss in i detta steget. Hur ligger det till med dig? Vilken riktning har ditt liv i förhållande till Gud och Guds ansikte och Guds ord? Det vill jag ställa. Vad lyssnar du till? Vad lyssnar du inte till? Jona lyssnade inte till Gud. Men du ska veta en sak. Att du har en far som alltid har älskat dig. Och han är inte som våra vanliga pappor. De kan ju vara bra och ibland kan de vara sämre. Utan han är en som har älskat dig helt och fullt hela tiden. Och Gud vill att du lär känna honom. Steg ett. Nu tar vi ett snabbare steg tror jag. Steg två. Jona han tar den där båten bort ifrån Guds ansikte. Han sticker iväg ifrån Guds närhet kan man säga. Han vill inte höra Herrens ord. Han liksom vill få bort det. Men då blir det en våldsam storm på havet. Och skeppet är nära att krossas. Och det blir ju ett jätteutsatt läge för den här besättningen. Som är på båten, det är klart. Och de frågar Jona, vem är du? Frågar om vilket land är du? Vilket folk tillhör du? Och då svarar Jona, sant. De får ta upp honom ifrån, han ligger nere där nere och gömmer sig. Men de får ta upp honom och han svarar, då svarar han ärligt och sant. Och det är väldigt härligt att se, han är ärlig och sann Jona. Både med Gud och med det här folket. Och han säger att ja, problemet är att det är han. Och jag tror när han talar sant där, han säger jag är en hebré. Han berättar också vem han fruktar, vilket jag tycker är lite spännande. Han fruktar Gud, skaparen. Och han talar om vem han tror på. Och jag tänker, nu säger jag till dig igen här i punkt två. Jag tänker, om du är i knipa. Om du finns i en lögn eller i en tvist eller en konflikt. Så är Jonas handlande här en väldigt bra förebild. Att tala sant. Och jag tror att det är faktiskt här i den här storyn om Jonas som någonting händer. Väldigt viktigt. Han talar sant. Jona erkänner både för Gud och besättningen att han är på flykt bort ifrån Gud. Bort ifrån de orden Herren har talat. Och han är bara öppen helt enkelt. Och det, så är det ju för oss också att vi behöver vara öppna. Om man vill följa Gud. Om man kanske har en åsikt om Gud och vad han gör. Då ska man tala sant med honom. Det är det absolut bästa. Men i berättelsen då, han har ju talat sant. Så stormar det ju fortfarande. Stormen hugger i alltså. Och så tänker besättningen, vad ska vi göra? Vad ska vi göra nu? Man kan ju försöka tänka sig in i situationen. Det är ju en rätt tuff situation. Men då fortsätter Jona på den vägen som jag ser och som jag tror är så viktig. Han tar ansvar. Han börjar ta ansvar. Han förstår att det är honom. Det hänger på att det stormar. Han tar ansvar för sig själv. Han tar ansvar inför Gud. Han tar ansvar inför besättningen och de människorna där. Han ser att det är något han inte har gjort. Och ibland så kanske vi tänker mest på att vad är det jag har gjort och vad är det som har blivit fel. Men här är det något han inte gör som är problemet. Och när han talar sant och ärligt så verkar det som att han får mod av Gud. Det verkar som det blir relation mellan honom och Gud. Och han ser att orsaken, som jag nämnde, orsaken till det som, att det stormar så, den är inte Herrens. Det är inte besättningens. Utan den ligger hos honom. Jag kände en, vi kallar honom X. Han hade en tuff uppväxt. Ungdomstiden var riktigt besvärlig. Det slutade till sist med att han misshandlade en människa på stan i Stockholm. Och det blev väckarklockan för honom. Och vi pratade rätt mycket och han sa så här. Jag har haft det jobbigt under min uppväxt. Det har inte varit enkelt. Jag bär på sår. Men nu måste det bara vara historia detta. Nu vill jag ta hjälp. Jag vill be om förlåtelse och jag vill ge förlåtelse. Jag vill ta ansvar för mina handlingar. nu och i framtiden. Jag har ju inte rätten att slå en människa bara för att jag själv blivit slagen. Jag tror här, just i det här skedet, det här steget, att både vi, Jona, du och jag behöver förstå att vi har små perspektiv, men Gud har ett stort perspektiv. Så Jona säger, kasta mig i havet. Det är modigt gjort. Kasta mig i havet, då stillar stormen. Männen där, de försöker ro i land, men det går inte, de klarar det inte. Och så kastar de Jona i vattnet. Att ta ansvar, det är något som kostar. Att ta ansvar, det kostar. Men det är värt varenda öre. Det är jag helt övertygad om. Och den här berättelsen verkligen stryker under det. Det är värt varenda öre. Och då kommer man ju också ihåg att den här berättelsen, den pekar på Jesus. Det är en förebild på Jesus. Och att han bär det största priset för oss. Så Jona, han åker i havet. Och när han åker i havet, då blir allting stilla. Men jag tänker, för Jona måste det varit en chock att komma i havet. Fullständigt maktlös. Helt utsatt. Och så kommer den stora fisken. Vissa, om ni har tittat på filmen där, så är det en stor fin legofisk som sväljer Jona. Här var det väl en fisk med, ja, jag vet inte om det var fjäll, men som sväljer honom. Men när han blir svald av fisken och i det mörkret han kommer. Vi kan också komma i mörker, kanske inte i en fisk. Men vi kan komma i mörker. Men i det mörkret så ber Jona. Eller man kan säga att han ropar till Gud. Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Det blev minnesväxten förra söndagen. Jona 2 och 3. Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Och jag tänkte, så säger Jona, jag är fördriven från dina ögon. Jag är bortkastad nu från dig, Gud. När min själ tynade bort i mig, så tänker jag på Herren. Tänkte jag på Herren, säger Jona. Nu där i krisen tänker Jona på Herren. Det tror jag är rätt vanligt för oss. När det känns som att det är slutet på alltihop. När han är helt maktlös. Och så säger han, när min själ tynade bort, tänkte jag på Herren. Själen i dig och mig, den är djupen i oss. Det där på riktigt, djupt, äkta, ärligt i oss. Det var där sak och ting rörde sig i Jona nu. Det är där Gud vill att det ska röra sig i dig och i mig. Vem är Jona? Amittajson. Vem är han för Gud? Var det uppe för några söndagar sedan? Vem är du och jag för Gud? Jag tänker, tänk om vi sitter vid ett bord. Du sitter vid ett bord tillsammans med flera andra. Och så får du frågan, vem är Bengt Axelsson? Fast du får sätta in ditt namn. Vem är du? Vad svarar du då? Det är en bra fråga. Jag tänker på en film jag såg precis nyligen om en ung tjej, 15 år, föräldralös. Hon hade en mamma som dött i droger och en pappa som övergivit henne, och hon bor hos sin mormor. Hon är tillbakadragen. Hon skäl. Hon är djupt sårad. Hon visste inte alls vem hon var. Hon visste det inte. Hon var väldigt förvirrad. Men när hon är där 15 år, så tar hon emot Gud så där enkelt. Öppnar sig och ber, Herre, kom in i mitt liv. Hon lägger allt vid Jesu fötter. Och hon tar emot den kärleken som Gud kan ge oss. Och hon får ett uppdrag, och det här uppdraget tänkte jag skulle skicka med till er. Jag hoppas ni alla vill göra det. Det är att läsa Efesierbrevet kapitel 1 och kapitel 2. Och att skriva ner allt som du är för Gud när du läser det. Allt du är för Gud. Till exempel, det kan se ut så här. Jag är skapad av Gud. Det står det där. Jag tittar där ibland, eller? Nej. Jag är skapad av Gud. Det kan man skriva på den här lappen då. Det gjorde hon. Han formade mig. Så hon kom på, jag är inget misstag. Nej. Skapad av Gud. Så får ni fortsätta att göra en lista där. Det vill jag gärna att ni ska göra. Tillbaka till Jona. Nu lovar Jona att följa Herren. Man märker att han är glad och tacksam för att han har kommit dit hän. Och nu ska han gå och göra det Herren har bett honom om. Nu är vi på punkt 5. Så vi är på väg. Problemet uppstår här nu då. Det är att Gud vill en sak och Jona vill en annan. Två olika uppfattningar möts här. Men ändå så kommer Herrens ord till Jona en gång till, samma ord. Och Jona går på Guds uppdrag rakt in i staden. En jättestor stad, typ 3 dagsmarscher genom hela. Han går en dagsmarsch rakt in i stan. Och så predikar han det ord som han får ifrån Gud. Det är, om 40 dagar ska Ninive förstöras. Det var tuffa ord, men det fanns anledning till att de orden uttalades när det gällde folket där i staden. Men vad händer nu då? Jona, han sätter sig på en bra plats, någonstans en bit från staden. Och så sitter han där och har utsikter för staden och så väntar han. Vad ska nu Gud göra? Och det han vet, vad han vill ska hända. Han har varit med om något som det här folket har gjort. Som gör att han vill att den staden ska förstöras och brinna. Han vet vad som borde hända. Det intressanta med det här ordet förstöras. Jag ser om jag klarar mig med tiden. Jo, men jag har 5 minuter kvar. Det intressanta med det här ordet förstöras, det är att det är samma ord som betyder 2 olika saker. Förstöras kan också betyda förvandlas. Det hände till exempel med Saul i 1 Samuelsboken. Det är exakt samma ord där. Lyssna. När Saul vände sig om för att gå ifrån Samuel, förvandlade Gud hans hjärta. Och han profeterade och han talade Guds ord. Och man undrade, vem är denna? Är det samma Saul? Hans hjärta förvandlades. Förstöras, förvandlas. Där sitter Jona och väntar på att det ska brinna över Nineve. Nu är vi på punkt 6. Men det blir något helt annat. Folket i Nineve, de blir ett föredöme i omvändelse. Till och med Jesus nämnde om dem i Matteus 12 som ett föredöme i omvändelse. De låter sanningen om deras handlingar tränga djupt in i deras hjärtan, i deras själ. Och folket i Nineve lyssnade på Gud. De kände sina misstag. De kände sin ondska. De såg sin själviskhet och sin hårdhet. Och så säger de så här. Var och en ska ropa till Gud med all sin kraft. Alltså, var och en personligen på fullt allvar. Nu handlar det om liv och död. De ska ropa till Gud av all sin kraft. Och så fortsätter de. Och vända om från sin onda väg. Och från de övergrepp de har begått. Det krävs en konkret förändring. Då ångrar Gud förstörelsen. Då händer det någonting där. Och han låter sin barmhärtighet och sin nåd flyta fram. Och så blir det inte en förstörelse, utan det blir en förvandling. Det är så Gud vill göra med oss. Sista punkten. Den här berättelsen, den handlar om perspektiv. Stort perspektiv. Och den handlar om kärlek. Jona, han blir ju jättearg för att Gud visar barmhärtighet och nåd över det här folket. Han tar till och med illa vid sig, står det. Han är ordentligt arg. Men han är ärlig. Han är som han känner det. Och han säger, jag vill hellre dö. En typisk kommentar i en dialog som tar bort dialogen med varandra direkt. Jag vill hellre dö. Jag vet inte om ni har försökt den när ni är arga någon gång. Han gömmer sig bakom sin ilska. Men Herren, han säger, har du rätt att vara arg till Jona? Och det blir ju lite komiskt på något sätt. Att lille Jona, mycket upprörd, sitter där och menar sig veta vad som är bäst. Men Gud är lite lurig med Jona på ett omsorgsfullt sätt. Kanske vill Gud vara lurig med dig och mig också på ett omsorgsfullt sätt. Han vill få honom ur sin egen lilla bubbla och ge honom perspektiv. Och han lär Jona en läxa där, mitt i livet på något sätt. Han sitter där och är arg. Vi kan tänka att vi är arga för någonting eller vi tycker något. Kanske om Gud. Då låter Gud en resinbuske, alltså någon slags snabbväxande klätterranka, växa upp och den ger skugga. Och det ger honom lite, det blir som en liten kompis som växer upp och hans missnöje försvinner bort. Och han gillar verkligen den här busken. Ja, det ger honom lite glädje och lite tröst. Men sen tar det bara en dag. Och sen sänder Gud maskar och den här busken äts upp och dör. Och dessutom lite för att trycka på lite så sänder Gud en brännande östanvind och en hettande sol. Och det bara gassar över Jona så han blir helt utmattad. Nu vill han dö igen. Det är hans taktik. Gud, nu vill jag dö igen. Men i det läget så visar Gud vad läxan handlar om. Gud säger så här. Har du rätt att vara arg över en resinbuske? Jona fräser tillbaka och han säger, jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Han är verkligen öppen och ärlig. Jag har alla skäl i världen att vara vred, står det i en annan översättning, säger han. Men då kommer de orden från Herren, som är god och som ser allt med stort perspektiv. Och de orden, de gäller oss alla. Vi kan inte springa omkring och tro att vi vet bäst med våra små perspektiv. Gud säger, du bryr dig om resinbusken. Vi kanske har någon form av resinbuskar omkring oss. Som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat. Som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve? Den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster. Och dessutom många djur. Så slutar boken om Jona med Guds kärlek och med Guds perspektiv. Vem är du och jag för Gud? Gud inbjuder oss nu och i framtiden att samarbeta med honom. Och samarbeta med Jesus och det Jesus vill i den här världen. Och det finns ingenting som fyller en människa med större glädje, med större tillfredsställelse, än att få vara en liten människa som samarbetar med Gud och som lär känna Gud. Jag ska sluta helt innan vi ber med vad den här flickan sa efter typ 5-6 år hon hade kommit till tro. Hon sa, fråga mig vem jag är. Och så svarade hon så här. Jag är skapad av Gud. Han formade mig så jag är inget misstag. Hans son dog för mig så att jag kunde bli förlåten och ge förlåtelse. Han valde mig att vara sin egen, så jag är utvald. Han köpte mig fri, så jag är önskad. Han visade mig nåd så att jag kunde räddas. Han har en framtid åt mig, eftersom han älskar mig. Så jag undrar inte längre. Jag vet att jag är ett Guds barn. Amen. Herre, nu ska vi be en stund och då ska Peter komma fram. Jag kan börja med en bön där då, Peter, istället. Herre, tack för berättelsen om Jona. Och jag vill bara be, och vi ber tillsammans om att dina ord ska få träffa oss djupt. Det finns så mycket som träffar oss bara på ytan, som rinner bort efter en timme eller två dagar. Vi ber att dina ord ska träffa oss djupt. Att du vill ha gemenskap med oss. Och att du vill också samarbeta med oss. Och att vi ska hjälpa dig. Och vi ber att den här veckan, kanske när vi läser Efesierbrevet kapitel 1 och 2, ska få uppleva ditt tilltal till oss och känna av din närhet. Ta hand om vår vecka som kommer. Amen.